Då ska ni få hjälpa mig med dagens predikan genom att vi får be för den tillsammans. Herre, tack för den här dagen som du ger oss. Tack för att det är söndag. Det är din dag på ett särskilt sätt. Den dag du uppstod på. Och vi tror att du är här nu som den levande för att tala in i våra liv och våra församlingar. Och vi ber dig, gör ditt ord levande. Och hjälp mig att säga något som du vill ha sagt. I Jesu namn. Amen. I kyrkoåret är det ju så att varje söndag har ett namn. Och namnet för den här söndagen, det är den första söndagen efter trefaldighet. Och då är temat vårt dop. Och då får jag erkänna att det kändes lite motigt att tala om dopet idag. Därför det handlar ju om vatten. Och på något sätt så känns det som vi fick nog av vatten igår. Men vi ska i alla fall läsa en bibeltext som är föreslagen för denna söndag, som handlar om en dopförrättare i den tidiga kristna kyrkan. Och Lina, som läser till präst och är med oss i Sankt Örjans församling nu några veckor, hon ska få läsa den texten från Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Då får du ta en mick där nere.
Sagt från Apostlagärningarna 8, verserna 26-39. En ängel från Herren sade till Filippos: gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etioper som var en mäktig hovenuck hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sade till Filippos: gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram. Och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förutmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos: säg mig, vem talar profeten om? Sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten. Och hovmannen sade: här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När det stigit upp ur vattnet ryckte Herrens hand bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa, fylld av glädje.
Halleluja, 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 halleluja. Apostlagärningarna, det är ju den första kristna kyrkans historiebok. Och jag får nog erkänna att det är min favoritbok i Nya testamentet. Och bland alla personer som passerar revy i apostlagärningarna så har jag också en favorit. Och det råkar vara Filippos, som vi läste om idag. En väckelsens man. Den är Filippos, han dyker upp vid fyra tillfällen i apostlagärningarna. Och de fyra tillfällena avslöjar varför han har blivit en favorit för mig. Så nu tänkte jag få ta er med på en kort resa genom favoriten Filippos liv. Och då ska Samuel få hjälpa mig. Då kan vi sätta på den här bilden med en gammal ikon av Filippos. För det första, han hjälpte människor i nöd. Han brydde sig om människor i nöd. Den första gången som Filippos dyker upp i apostlagärningarna, det är i kapitel 6. Och då står det att han blev vald till en av 7 diakoner i församlingen i Jerusalem. Och den underbar beskrivning av de här 7 diakonerna, det står att de var fyllda av ande och vishet. Vad gör en diakon? Vad har en diakon för uppgift? Jo, egentligen samma som alla kristna. Att bry sig om människor i nöd. Filippos hade säkert fått berättat för sig om Jesu första predikan i Nasarets synagoga ett par år tidigare. När Jesus sa så här i Lukas evangeliets 4:e kapitel: Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till aktiespararna. Sa han så? Nej, han sa till de fattiga. Gud välsigne alla aktiesparare och alla vi som har det gott ställt, för vi behöver det. Mycket av Guds välsignelse och omsorg. Men vi kommer inte ifrån det att kyrkan från första stund har haft en särskild kallelse att bry sig om människor som inte har det så bra ställt. Och det har kyrkan lärt sig av Jesus själv. Vad gör vi för de som inte har någon stor aktieportfölj? Ja, vi har just hört det. Vi har just gjort det. Våra församlingar har ju 20 års tid bland annat ordnat en festival där allt är gratis utom maten. Och maten är dessutom ganska billig, eller hur Björn? Det kan man väl säga. Man får leta efter sådana festivaler där man kan mötas på någorlunda lika villkor. Och det dessutom kan bli en slant över och skicka till dem som är i nöd längre bort. Det tror jag att Filippos skulle ha applåderat. Andra punkten. Han gjorde avtryck i en stad. Andra gången vi får läsa om Filippos, då är vi i början på kapitel 8 i Apostlagärningarna. Då har han lämnat soppköket i Jerusalem och har kommit till Samariens huvudstad. Där det står att han förkunnade Kristus. Och resultatet hittar vi i vers 8. Det är en underbar bibelmening. Så här står det i Apostlagärningarna 8:8. Det blev stor glädje i den staden. Det blev stor glädje i den staden. Alltså det verkar inte bara ha blivit lite lovsång i en vindsvåning någonstans ute i en förort, även om det vore gott. Det verkar ha gjort avtryck på många människor. Annars skulle väl författaren Lukas inte ha skrivit så där. Det blev stor glädje i den staden. Vårt Joypeak har gjort avtryck och spridig glädje. Det tror jag vi kan vara ense om. Det har varit mycket jobb, men det har spridit mycket glädje. Joypeak har ju haft flera goda vinster. Dels så har du hjälpt oss som församlingar att bygga på vår gemenskap. När vi gör något tillsammans och inte bara studerar nackhåret på varann vid gudstjänster. Det är en poäng att göra något. Och inte bara höra något tillsammans. Och dessutom så har vi fått göra skillnad, göra avtryck. Och ge en doft av glädjens herre där vi bor. Och hur nu Joypeaks framtid ser ut, det får vi se. Men vi behöver be om att vi får fortsätta att göra och inte bara höra något tillsammans. Så att vi bygger på vår gemenskap mellan församlingar ännu mer. Och så att vi får göra avtryck och ge en doft av glädjens Herre där vi bor. Det tror jag att Filippos skulle ha applåderat. Tredje gången vi får höra talas om Filippos, det är lite längre fram i kapitel 8. Det är den bibeltext som Lina läste och som är föreslagen för idag, på dopets dag. Den här bibeltexten kan sammanfattas med orden: han fick betydelse för ett land, inte bara för en stad. Där på Gazavägen så möter ju Filippos en person, och det är inte vem som helst, utan det är Etiopiens finansminister han dyker på där. Och efter ett samtal och efter en bibeltext som de får tillsammans prata över, så blir denna etiopiske finansminister vunnen för Gud. Filippos får döpa honom, och han fortsätter sedan sin resa fylld av glädje, står det. Tror ni att denna finansminister, när han kom tillbaka till sitt hemland, var tyst med sin nyfunna tro? Det tror inte jag heller. Jag tror att han var smittad av dem i apostlagärningarna som det står om så här. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Etiopien är ett av de tidigt kristna områdena. Fastän det var först in på 300-talet som man talade om det som ett kristet land eller område, så är jag övertygad om att denne etiopiske finansminister var med och sådde frön i sitt hemland som bar rik frukt. Och vem hade planterat och vattnat de fröna i hans liv om inte Filippos? Alltså, han fick betydelse för ett land. Vet ni att det är inte så lätt att veta när man får betydelse för ett land eller för en kyrka? Låt mig ge några exempel. Ikväll ska jag fara och ha sommarmöte på Roseniusgården i Ånäset. Jag tror knappast att pappa Anders och mamma Sara tänkte sig, när de fick sin tredje son Karl Olof i det huset för 201 år sedan, att den sonen skulle bli en av Sveriges mest lästa andliga författare. Att han skulle vara redaktör för en tidning som hade en större upplaga än Aftonbladet en tid. Att han skulle få bli ett redskap i en landsomfattande väckelse. Jag tror knappast att fabriksarbetaren Johan Jonsson och hans hustru Kristina Petersdotter i den fattiga stugan på Vargön utanför Vänersborg trodde att deras son Petrus Levi skulle få vara med en dag och ta pingströrelsen till Sverige. Att han skulle vara med och bygga inte bara Sveriges utan då Europas största frikyrkolokal i Stockholm. Och att han skulle få motta Vasaorden ur kungens hand på sin 90-årsdag för sin betydelse för ett land. Tror ni hans föräldrar kunde tänka sig det? Jag tror knappast att den enkla sameflickan Maria på sin Gazaväg, en högmässa i Åsele kyrka januari 1844, kunde i sina vildaste fantasier drömma om att hennes samtal med den gästande prästen, en torr och misslyckad kyrkoherde från norr, skulle få ringar på vattnet. Stora ringar. Den prästen hette Lars Levile Stadius, och han sa så här senare: jag fick en försmak av himlens glädje i mötet med Maria. Hade han varit pingstsvensk hade han sagt: jag blev andedöpt. Han fick på något sätt en ny erfarenhet av den heliga ande. Han åkte hem och det var en ny ton i hans förkunnelse. Och den lästadianska väckelsen sa man ju fick rädda en hel landsända från att supa ihjäl sig. Kunde Maria ana det? Jag tror knappast att den invandrade järnvägsarbetaren José Mario Bergoglio och hans hemmafru Regina kunde ana när de försökte ge sina 5 barn så mycket kärlek de bara kunde och ta med dem till kyrkan, att en av de 5 där på bänken skulle bli påve Franciscus, som med sitt sätt att leva ut sin kristna tro har gett nytt hopp åt en hel kyrka, menar en del. Börjar ni haja? Eller ska jag ta ett exempel till? Jo, jag tar ett exempel till. Jag tror knappast att den enkle skolevangelisten Mikael Martinsson på sin Gasaväg, på väg till en 8:e klass i Stockholm, dit han skulle få komma och berätta om sin kristna tro, sjunga några sånger till gitarr och få bjuda till läger, kunde i sin vildaste fantasi ana att i den klassen fanns det en tjej som verkligen blev berörd av det han sa och sjöng, och som tog en lapp om det där konfirmationslägret där hon sa: jag vill också vara en kristen. Hon hette, eller heter, Carola Häggqvist. Kunde hon inte komma och sjunga på Jojpi, kunde hon i alla fall få vara med i predikan. Sveriges kändaste kristna artist, får man väl säga. Jag tror ni har fattat poängen. Det är inte så lätt att veta när man får betydelse för ett land eller för en kyrka. Vem vet vilka som stultar omkring här omkring? Eller vilka du möter på din Gasaväg? Därför, ös på med så mycket kärlek och så mycket Jesus du bara kan i din familj och i din församling. Det tror jag att Filippos skulle ha applåderat. 4:e och sista gången vi får höra talas om Filippos i Apostlagärningarna, det är i kapitel 21. Och där får vi veta att han hade familjen med sig på trons väg. Där står det så här: där gick vi, och det tror jag var det också Lukas som var med och skrev det här, där gick vi hem till förkunnaren Filippos, som var en av de 7 diakonerna alltså, och stannade hos honom. Han hade 4 ogifta döttrar som kunde profetera. Vilken lycka för dem och för Filippos och för alla som har det så ställt. Men alla har det ju inte så. Det finns ganska gott om exempel även på stora andliga ledare som inte har haft alla barnen med sig på trons väg. Och de har vetat i alla fall. Billy Graham, David Jungesjö, David Wilkerson. Och listan kan göras längre. Det är väl kanske ingen av oss som har 4 döttrar eller söner som kan profetera. Men det borde väl få vara allas vår bön. Och Filippos är ett uppmuntrande exempel på att det är möjligt att få barnen och barnbarnen med sig på trons väg. Löftet från Jesaja 54, det kände säkert Filippos till. Det gällde honom och det gäller dig. Alla dina barn ska fostras av Herren. Eller Petrus ord i pingstpredikan som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 2, som Filippos säkert fick höra live. Där Petrus sa så här: löftet gäller er och era barn. Det tror jag säkert att Filippos applåderade. Amen. Gud, Fader, Son och Helig Ande, tack för att du har gett oss berättelsen om Filippos. Tack för att han säger oss att det är möjligt att få bry sig om människor i nöd. Tack för att han påminner oss om att det är möjligt att få göra avtryck i en stad, i den plats där vi bor. Tack för att han påminner oss om att det är faktiskt möjligt att på sin Gasaväg få betydelse för ett helt land eller en hel kyrka. Och tack för hans uppmuntran om att det är möjligt att få familjen med sig på trons väg. Amen. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig.